In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
Då hälsar vi er välkomna till Sillypodden. Som ni hör är det återigen vikarien Martin Tholén som sitter här och inte Patrik Syk. En del bestående från förra veckan är att Kalle Karlsson är här idag igen.
Hoppat in från semestern och gästspelare i Sillypodden, stämmer.
Ja, det uppskattas. Och så har vi en debutant. Simon Sjöstrand,
yes.
Hela vägen från Skåne.
Hela vägen från Skåne, Kristianstad.
Ja, det är alltid skånska inslag här.
Ja, det är det, de stora fotbollsorterna där nere.
Vi brukar alltid välkomna folk i Sillypodden med att få berätta lite om sig själva och sitt fotbollsintresse. Och favoritlag vill ju alla veta.
Alla vill veta favoritlaget, och jag har alltid ett lika tråkigt svar att jag inte har något favoritlag som jag håller på.
Men Kristianstad då, ettan, ja, där, de ettan, är väl, ja, lite, siktar inte de mot toppen där i södra ettan?
Jag vet inte om det varje år. Ja. Det kommer aldrig väl ut, tycker jag. Nej, men det är ju...
Hur har det gått för dem i år?
Ja, nu är de väl uppe, ja, det är väl över halvan som alltid. Men de pendlar alltid, de kommer aldrig riktigt hela vägen upp. Men Jocke Persson där, han har ju alltid, han ska ju alltid ha toppresultat varje år. Men nej, det är lite från och till, men ja.
Division 1-podden, Kalle, det är drömmen, eller?
Nej, verkligen inte. Men eftersom man är från Kristianstad så måste man ju höra hur satsningen går där nere. Jag trodde att det var... ja, att de skulle ligga i toppen där. Känns som en sån där klubb som har mycket resurser och så, så att...
innan vi går vidare, ni vann ju helgen också. 1-0 såg jag.
Ja, vi avslutade inför semestern med en seger, så det var skönt.
Ja, säkert.
Vi går ju på de riktiga ligorna istället för baconfotbollen.
Bacon.
Det är fint. Jo, vi börjar väl i Premier League. Det brukar ju ofta bli så i den här podden. Där vi kanske ska börja i Chelsea. Där det fortsatt är lite problem i anfallet. Vi har Diego Costa som festar i Atletico Madrid-tröjor och...
Det är lite intressant det där. Du har sett också Karlsson. Ja, det var ju intressant att det kom upp och just i Atletico-tröjan. Och en hälsning till Conte där var det, var med att ge honom en kram.
Ja, så, ungefär så. Just det. Så det finns lite meningsskiljaktigheter där. Det var,
ja,
vi konstaterade förut.
Ja, det är klart att han vill, han gör ju såklart det där med någon slags baktanke, annars hade han inte gjort det i det här läget. Så att det måste ju vara någonting att han vill på något sätt sänka sin prislapp eller skynda på någon slags förhandling eller vad det nu är, men ja, jag tror att han kommer lyckas förr eller senare, för att det blir nog så att det blir en övergång innan sommaren är över i alla fall. Och det tror jag. Det kanske är bäst för alla parter om man i alla fall inte har huvudet på plats. Så, nu tror jag i och för sig att om man verkligen skulle stanna så kan han säkert få huvudet på plats igen. Men det är samtidigt svårt om en spelare verkligen inte liksom verkligen vill ha en flytt och verkligen känner för att vara någon annanstans. Då är det inte säkert att han är uppe i den potentialen han har.
Nej, precis. Men Atletico Madrid då, vill Diego Costa gå dit och offra ett halvår och inte spela fotboll? Eller tror ni det finns någon annan lösning där med ett halvår någon annanstans?
Ja, men precis. Han var väl ganska tydlig just med att det här med en potentiell Atletico-flytt, att han vill ju få speltid direkt. Han har snackat mycket om VM nästa år, att det är ett stort mål för honom nästa år. Då vill han få så mycket speltid som möjligt. Så det talar väl kanske för att det inte blir Atletico då, om han inte får spela för honom i början nästa år liksom.
Men är den inte rimlig, den här lösningen med utlåning i höst där? När den kom så kändes den som att ja, men varför inte? Jag menar, han går, Chelsea kan ersätta honom direkt. Han får spela matcher under en höst. En höst går ganska fort. Vi hade ändå två spelare i Barcelona som valde att inte spela alls under en höst. Nu var det i och för sig Barcelona som lockade där, och det lockade uppenbarligen så mycket så de var beredda att inte spela alls. Men i det här fallet nog skulle han kunna lida igenom en höst i turkiska ligan på lån liksom. Jag tror mycket väl det kan bli den lösningen.
Det är verkligen den nya fotbollen, får vi säga i så fall.
Ja, verkligen.
Märkliga lösningar. Apropå Chelsea och deras anfallsjakter, så har det ju briserat en mindre bomb, och det är ganska, Sky Sports går ut med det bland annat nu, och det började ju redan igår med en spansk journalist, Agüero, till Chelsea, från City till Chelsea. Vad ger ni för det här? Tror ni det finns någon substans i det?
Ja, det finns säkert intresse. Det finns det säkerligen, att man har undersökt möjligheterna och sådär. Och sen om City verkligen vill sälja till en konkurrent, det är jag osäker på. Alltså. Då måste de betala sjuka pengar. Och det där blir ju sån där tjuv och rackarspel. Hur mycket kan man betala för en spelare som är så skadebenägen som han ändå är? Han spelar ju inte alla matcher någon säsong för att han får de återkommande muskelproblemen. Och han är ju född 88 om jag inte minns fel. Han är 29 nu då. Har skadeproblem egentligen hela sin karriär, eller i alla fall hela sin karriär i Europa. Jag tror inte att de kommer lägga så mycket pengar så att City vill släppa. Och det är väl någonstans där man landar.
Klarar sig City i så fall med bara Gabriel Jesus?
Ja, det har varit ett snack om det också, klart, om hur man fyller en potentiell lucka då efter Vega där. Och det, ja, det är svårt, jättesvårt att säga såklart. Om man kan, hur mycket, vem de ska få in bredvid i så fall. Och Jesus, ja, det är...
Alltså han håller ju när han är hel, Jesus, och nu vet vi ju inte så mycket om hans förmåga att hålla sig skadefri och leverera över tid, för att han såg så han blev skadad, och han var väldigt bra när han spelade i våras, men det blev inte så många matcher, och sen hamnade han på skadelistan, och jag tror att han kommer starta liksom säsongen som startspelare och vara väldigt, väldigt bra direkt, för känslan är att han är verkligen the real deal, alltså han är riktigt, riktigt bra. Men skulle han bli skadad då, vad har de bakom då? Vågar de stå där med Iheanacho, behålla honom istället för Agüero och bara stå med en ung Iheanacho bakom? Asch, ja, det vore djärvt att göra det. Känslan är väl att Pep Guardiola vill säkerställa att det blir framgångar den här säsongen, och då känns det kanske lite väl modigt att göra det.
Men tror ni relationen mellan Guardiola och Agüero är 100%? Det var lite frostigt när Agüero hann på bänken under en period när Jesus kom in, och sen fick han ju chansen på grund av Jesus skada då. Kan det finnas någonting där som gör att Agüero vill söka sig bort?
Ja, jag tror att Agüero känner nog lite själv att han inte har 100% förtroende av Guardiola. För om man tittar på hans mål, alltså statistik, så han hade ju inte hamnat på bänken. Han hamnar ju inte på bänken för sin målstatistik. Det går ju inte. Han gör ju mål i stort sett varje match han spelar. Då finns det ju uppenbarligen något annat som Guardiola inte tilltalas av, och det är ju det här att han inte är så bra i pressspelet. Han är inte liksom den forwarden som jobbar livet ur sig utan boll, och jag tror att Agüero känner nog att han inte har 100% förtroende, det gör han. Och det är klart att han skulle kunna vara öppen för en flytt till en tränare som verkligen tror på honom, och där kanske kan få en ny tändning. Men återigen, så är Chelsea verkligen beredda att betala så mycket pengar som han borde kosta, sett till att han ändå är så skadebenägen som han är?
Innan vi släpper Chelsea, så kan vi bara konstatera att Bakayoko nu också är klar till slut efter alldeles för många månader av rykten.
Ja, det har ju dragits ut lite på tiden, samtidigt så tidigare i somrar, det känns som att man väntar på till augusti innan sådana liksom affärerna verkligen blir klara. Nu smäller de ändå in i mitten av juli, så att han får ju ansluta ganska tidigt in i försäsongen, så det är ändå ganska bra. Han känns som han har enorm potential. Liksom. De köper en spelare som visst, de vet inte om det här är liksom en spelare som direkt kommer att vara lika bra som, ja, men låt säga Matic, men han skulle ju kunna bli ett par snäpp bättre om man bara hittar rätt i den här nya miljön.
Du var inne på en sak där som är ganska intressant, med att lagen nu annonsera sina nyförvärv väldigt mycket tidigare än vad de gjort kanske tidigare år. Vad kan vi läsa av det? Är det klubbarna som har lärt sig en läxa att man vill ha med sig sina spelare till försäsongen redan, alltså försäsongslägret, för att knöja ihop sig, eller är det bara en slump?
Jag tror absolut det kan vara det. Att de har dels, alltså det är ju ingen ny vetenskap liksom. Det har ju vetat tidigare också, men jag tror att tidigare när de har haft mindre pengar att röra sig med, då har det blivit liksom en förhandling som har blivit utdragen. Nu har de här Premier League-klubbarna så extremt mycket pengar, så de skiter i om det är 5 miljoner pund hit och dit. Det är så små pengar i sammanhanget för dem, så att då, ja, men det är så förhandlingarna blir snabbare nu av att de har så mycket pengar. Så att om Monaco säger 40 låt säga, eller om du säger 35 miljoner, 40 miljoner pund, så och Chelseas värdering är 35, låt säga, så ja, men då betalar vi 40 nu, det är inga stora pengar för oss, och sen får vi det här klart nu direkt istället för att dra det till augusti, så de kanske hade gjort tidigare och köpte han för 36 istället. Den där förhandlingen känns som att den har blivit betydligt kortare än vad de var tidigare. Och det är klart, det gynnar ju spelarna som får ansluta till lagen i, liksom, i takt med att försäsongen pågår. Och det är betydligt bättre än att komma när det spelas två omgångar i ligan.
Och vad tror du, Simon, kommer det bli bättre? Kommer de engelska lagen kunna hävda sig bättre ut i Europa till exempel? Blir det ganska svagt senaste år?
Ja, det är väl klart. De pengarna, största pengarna har alltid funnits i Premier League. Finns det där uppenbarligen nu också. Nu kör de in, men sen finns det ju, det är svårt att säga också. Det är stjärnor som de lagen som inte når de här Champions League-platserna, de har ju deklarerat att de vill dra som Sanchez och så här. De vill ju, så att det är väl, det är jättesvårt att säga.
De har ju egentligen alla liksom olika bitar på plats nu. De har mest pengar, de har bästa tränarna, för de har de lyckats till sig de senaste åren. Och de har ju spelaren till en viss del. De köper in väldigt mycket stjärnor. Det de inte har, det tycker jag, så rent taktiskt så har de ju varit undermåliga jämfört med La Liga, jämfört med Italien och till viss del även Bundesliga de senaste åren. Och det, liksom, skolningen av engelska spelare och inhemska spelare är inte tillräckligt bra, för de får inte fram tillräckligt många bra egna spelare. Och taktiskt sett så har de ju blivit helt avklädda när de kommer ut i Europa. Så att det är fortfarande ett frågetecken om de har den delen. Att de har stjärnorna, att de har liksom trupperna när det handlar om bredd och så, det är ju ingen tvekan om det. De har ju bredare trupper än vad de har både i La Liga och Serie A och i Bundesliga. Men jag är inte så säker på att de rent spelmässigt taktiskt är smartare ännu.
Nej, precis. Och med Manchester City nu så har de också landat världens dyraste mittback. Eller inte världens, som är världens dyraste försvarsspelare,
ja,
genom alla tider.
Bara en sån sak.
Kyle Walker, alltså, det var namnet som skulle bli det. Inte Franz Beckenbauer, inte Paolo Maldini, inte nästa, inte Cannavaro. Kyle Walker.
Ja, det var det någon gång där. Det var ju, ja, som sagt, dyraste backen någonsin där. Och Lindelöf blek i jämförelse nästan med sina 400. Nej, men ja, det är ju än en gång bevis på de här sjuka summorna. Och ja, man blir väl lite paff ändå att de är uppe i de här summorna nu, att det liksom, ja, men det nämns i var och varannan mening, att nu just Walker går för den summan också. Det, ja.
Var det högerbacken Manchester City behövde?
Ja, då behövde ju både en höger och en vänster, tycker jag då, i och för sig. Och det intressanta är ju att de där extrema summorna nu även spelar över på en ytterback. Att, jag menar, visst, en anfallare, det är de som gör målen och syns mest och så vidare. Central mittfältare, ja, det är väldigt, väldigt viktigt. Ja, det kanske kan kosta mycket, men nu är vi nere på att en ytterback kostar liksom 50 miljoner pund. Och då är det en ytterback som genom sin karriär har varit ifrågasatt för sitt försvarsspel. Nu tycker jag i och för sig att de senaste två åren att han har förbättrat sig rejält. Och det är klart att han är en väldigt bra högerback i Premier League, Kyle Walker, och han kommer förstärka Manchester City som får både ett anfallshot och de får snabbhet och de får landslagsspelare liksom rakt in i elvan, dessutom engelsk. Men han är inte ung längre, så det är mycket pengar för en spelare som inte är liksom så många år kvar. Och jag menar, han är ju en sån här fartspelare. Och sådana brukar jag ju avta också ännu mer med åren, med tanke på att när de inte har farten längre, ja, men då förlorar de sin spetsegenskap. Och ja, jag tycker att Tottenham är vinnaren ur det här, i att de ändå får en bra slant och kan förstärka. Och de scoutar bara lika bra som de gjort tidigare, så borde de kunna hitta en högerback som kanske inte under den här säsongen kan göra samma sak som Kyle Walker, men som på sikt faktiskt kan växa ut och inte bara bli lika bra utan till och med bättre.
De har ju Kieran Trippier där, och det är väl ett fullgott alternativ med landslags.
Ja, han är lite annan typ av försvarare. Jag gillar ju han skarpt. Han har ju otroligt bra inlägg. Alltså, han är ju jättebra slutprodukt. Han är ju, gör ju poäng. Jag ska inte säga jämt, det gör han inte. Men han är ju väldigt bra poängsnitt för att vara ytterback. Fantastisk känsla i den där högerfoten när han vrider in sina inlägg. Så ja, det blir inte samma fart, det blir det inte, men han har ju en sån där spetsegenskap som är väldigt svår och alltså, jag skulle säga nästan ojämförbar i Premier League när det handlar om just kvaliteten på inlägg.
City gick ju miste om Daniel Alves där, det var därför det verkligen blev Kyle Walker. Kanske hade det blivit båda två till slut ändå, men om vi ska jämföra dem, vem håller ni högst av dem? Alves och Walker alltså. Dani Alves.
Dani Alves är ju ändå en klass liksom över dem där. Så de där spelarna kontinentala där, de har ju en teknisk nivå som Kyle Walker inte kan drömma om liksom. Och bara titta på vad Dani Alves gjorde i Champions League, så det är klart att han det är snäppet bättre, det är ingen tvekan om det.
Ja, jag är inne på samma spår just med Alves spelskicklighet som han har. Det är inte många som har det som är längre bak i fältet på det sättet som Alves besitter, de tekniska kunskaperna, och där är han väl inte unik, men absolut bättre än Walker på det sättet. Så jag håller med Kalle helt att Alves är en bättre spelare om man ska summera det hela. Ja.
Kanon. Toppen, om vi går vidare till Manchester United då, som sägs ha landat ungefär, det är inte sant, så ska de nu överens till slut om att ha landat Ivan Perisic som ny förvärv för 40 miljoner euro tror jag. Det var
precis, runt 450 miljoner svenska var det, ja, något sånt där.
Äntligen, det är väl reaktionen eller?
Ja, det kanske det är. Det har ju varit mycket snack om det sådär. Jag har inte sett Perisic så mycket senaste året, och jag blev förvånad när han dök upp på radarn för de pengarna. Men det är nog helt och hållet på grund av att jag inte har sett honom tillräckligt. För de som har sett han säger ju att han är väldigt, väldigt bra. Men ja, för mig har han en del att bevisa. Och som sagt, det handlar nog mycket om att senaste två åren så har mitt tränarjobb gjort att jag inte kunnat följa Serie A så mycket som gjorde tidigare, så att det kanske beror helt enkelt på att jag inte sett honom tillräckligt.
Mm. Ingenting är väl helt klart så, men inte har väl hållit väldigt hårt i honom, om jag har förstått det rätt. Men nu så den här övergången då ska väl kunna genomföras i och med att Balde skulle komma in från Lazio, och då är inte ett litet, ja, men de är nöjda med den swishen där liksom, som har möjliggjort i så fall. Men de har väl hållit väldigt, väldigt hårt i honom hittills, vad jag har förstått det.
Ja. Men ni som har sett, är han så bra?
Alltså jag som sett Serie A en del av det, sett ganska mycket inte, måste jag säga. Jag tycker inte att det är någon klassspelare som går in och gör skillnad med Schneider. Det är en truppspelare.
Ja, det är det jag tycker också. Alltså att, visst, det är klart han kan spela där, men det är ingen som du sätter in där så bara given starter, kommer gå in och ösa in poäng. För mig har han inte varit, jag har inte sett han som den typen av spelare, men det kanske är så att han får ett lyft också om han kommer sen en ny miljö, jag vet inte.
Det kan tänka
Inter
mig
har ju varit en ganska stökig klubb i ganska många år, så att det är inte lätt, alltså inget lätt lag att vara i och verka i.
Det jag kan tänka mig också, det är att han går in med en annan sorts spelstil. Han är en vänsterytt som drar liksom vänsterkanten, slickar vänsterkanten och matar in inlägg. Mm. Du har ju Martial där, han går in med gitarren ibland till vänster, Lingard, det är spelare som går inåt, och då har även Rashford som kanske ska spela där ibland som vänsterytt. Hur ska United få plats med alla de här? Hur ska de hålla alla nöjda?
De får ju inte plats med alla, det är ju svaret, och jag hävdar ju det där. Det brukar ofta lösa sig automatiskt. Man sitter alltid inför säsongen och säger ja, men han kommer inte få spela där och det kommer bli problem här. Och ja, det är klart, någon gång under säsongen under en period på 4-5 matcher så blir det ett litet problem. Men sen löser sig det där nästan alltid av att någon blir skadad, någon är på väg tillbaka från skada och har inte fått liksom formen igen, någon blir avstängd, någon, ja, vad det nu är. Och det nästan alltid brukar det lösa sig på något sätt faktiskt, vilket man inte tror på förhand, men det brukar vara automatiskt.
Och om vi ska fortsätta prata United och anfallsalternativ, så finns det ju en herre som det börjar surrats om en hel del just nu efter ganska tyst under stora delar av juni kanske. Zlatan Ibrahimovic. Det talas om United, det talas om MLS, som vi bara ska börja där. Simon, vad tror du?
Ja, alltså det är jättesvårt att säga. Han sa ju själv att nu för några dagar sedan just med att han hade ett big announcement på gång, men det var väl någon fotograf som hade snappat upp det citatet, så jag vet inte hur mycket man ska lägga vikt vid det. Men och United, eller Mourinho nämner ju varannan mening nu, tycker de, innan de ska spela efter att de har spelat, och han nämner Zlatan på eget, utan att få en fråga om honom, att ja, det var ju fint att få tillbaka honom och så här. Jag vet inte om han bara vill spä på det också. Han är ju väl den typen som kan gilla och trixa till det lite, precis som Zlatan. Men svårt att säga. Nu reban under hösten här i Manchester, och sen samtidigt MLS lockar väl också, just att det är väl en av få kontinenter som han inte har erövrat med sitt varumärke Zlatan liksom, och det har varit mycket snack om att det skulle vara den sista. Men så De Sun hade också nu för bara någon timme så att de drog stort på att största hinten hittills om att han ska stanna är att han har skrivit in sönerna än en gång i ungdomsakademin då i United, tydligen skrivit in Maximilian och Vincent igen, och det drog ju De Sun väldigt väldigt stort på att här, nu är det så gott som klart. Men jag menar, om han ska rehabträna hela hösten här ändå i Manchester så är det väl inte en jättestor grej att sönerna kanske fortsätter lira då. Så att, ja,
det låter väl rätt logiskt. Och återbesök hos Mr. Fu, eller vad heter han?
Precis, Freddy Fu där.
Just det. Ja, det blir spännande att se utvecklingen där. Det som är mest spännande till att börja med, det är just hans rehab. Om han, liksom, att han är ett fenomen, det vet vi ju. Men om han lyckas komma tillbaka från en så pass allvarlig knäskada som det ändå var. Och vilket är, ja, de har inte gått ut med detaljerna så där solklart, men utifrån det som det lilla Manchester United gick ut med så var det ju väldigt mycket som var trasigt i knät. Om han skulle komma tillbaka tidigare, vilket jag spekulerar sig, så är ju det ytterligare ett liksom, så där bevis på att han är ett fysfenomen. Det känslan är att United, de kommer bara snacka nu och sen kommer de avvakta och sitta lugnt i båten tills de ser hur saker och ting utvecklar sig med Lukaku och med Rashford, och så när de är inne i säsong så ser de framåt oktober, behöver vi Zlatan i januari, var ligger vi någonstans i, liksom, i ligan, Champions League, så där, är det här en spelare som kan tillföra något, då är det nog inte omöjligt att de resignar honom.
Precis. Alltså, om jag bara får lägga in en grej till just med att återgå till Freddy Fu med läkaren där, som skulle ha spett på ryktet att det är United som gäller, det är väl att det är, många drog i stort på det här om dagen just att nu är han tillbaka till Fu, och det, då är det så gott som klart med United. Men jag kan tänka att han, klart att han, alla som är skadade, besöker läkare oavsett, under rehabtiden, så är det ingen att det ska kopplas upp till United bara för att han besöker läkare igen, känns väldigt krystat. Men ja, det är svårt att säga.
Nu när jag sitter som programledare får jag ju inte så ofta besvara frågorna, men jag tänker faktiskt göra det nu. Jag tänker sticka emellan. Jag är ju inne på det här, vi kan helt avskriva MLS i januari.
Okej.
Alltså den flytten, jag menar, Toronto, jag sitter och kollar nu, när de spelade final förra året, den final spelades 11 december, sen är det uppehåll fram till mars. Det betyder alltså att Zlatan Ibrahimovic säger att han blir spelklar i november, december, januari, då ska han inleda med en uppehåll igen på 2-3 månader och vänta på att spela match, alltså riktigt tävlingsfotboll. Är det verkligen där vi ser Zlatan Ibrahimovic göra?
Nej.
Men det sagt säger jag inte att det blir Manchester United, men MLS-spåret känner jag, ja, inte i januari, det är i så fall till nästa sommar om ett år.
Han skulle ju också liksom bibehålla någon slags marknadsvärde och genom att spela i Europa igen och liksom komma i form igen och säkert visa att han kan göra några mål fortfarande och innan han tar det där klivet i USA också. Så att, ja, vi får se.
Jag är inne på exakt samma spår, just att han krämer ur det sista av sin 35-åriga kropp nu i Europa, förhoppningsvis, antagligen, innan han då kan luta sig tillbaka lite MLS, kanske bara gå dit på sitt varumärke och lira någon match för att vara kanske, men bara synas och dra in ännu mer pengar liksom. Det känns, det är väl det jag tycker känns rimligt just nu då, som du säger att, ja.
Vi kanske får se en Diego Costa-lösning helt enkelt med United fram till sommaren, och sen blir det något av New York-lagen.
Ja, skulle kunna.
Klart, annonserat redan i januari. Inte omöjligt. Om vi ska släppa Premier League för en stund den här gången och kanske vandra vidare till Tyskland, så var vi inne förra veckan på James Rodriguez, och vi satt och skojade om att vad finns det för bättre alternativ än Bayern München eller än Real Madrid. Och Kalle nämnde Bayern München, men det var mest som en, ja, det var ju inte ett seriöst rykte nästan. Det var bara någonting vi började sia om, och sen kom det bara en dag senare. Pang, boom, klart.
Smack, ja. Ja. Alltså, som sagt, som jag sa då, jag är inte någon så här superfan av honom. Jag tycker att han hypas lite för mycket. Jag är inte säker på att han går dit och gör succé. Samtidigt så, om de vill bredda sin offensiva arsenal där, så blir det naturligt att titta runt på vad som finns på marknaden, och de allra bästa finns inte där, så att, ja, då är det väl den där sortens spelare som de skulle kunna liksom landa i. Ja, det, Real har ju uppenbarligen velat sälja, och det säger mig någonting om att okej, kanske inte är liksom den här premiumspelaren.
Nej, precis.
Då har de velat behålla han.
Mm. Vad händer i Bayern då? Det börjar bli ganska fullt där också med Thomas Müller. Utesluter det här Alexis Sanchez, eller lever det spåret fortfarande?
Ja, precis. De, häromdagen gick väl klubben själv ut, men sa att nej, vi jagar inte alls honom längre. Det är engelsmännen som spär på det där liksom. Så att, men Sanchez, ja, jag vet faktiskt inte det.
Han gick ut och sa att han vill spela Champions League-fotboll enligt chilenska reportrar, ska sägas, innan vi slår fast det.
Exakt, att det ska vara en stor mot just, kanske den enda, just att spela just nästa säsong direkt i CL-fotboll. Liksom. Men det är väl det som så fall talar för det, men sen Wenger har väl varit väldigt tydlig med att nej, men han stannar, det är klart. Men Sanchez ska ha sagt att exakt, jag vill dra och spela CL för projekt.
Det är inte så många alternativ kvar för honom nu. Den kommer inte att sälja till en Premier League-rival. Det håller jag som nästan uteslutet. Med det läget som ligan är i och vad som har gjort tidigare och vad de behöver göra och så vidare. Så det tror jag blir svårt. Ja, då är det PSG och det är Bayern kvar egentligen. Och känns som att när Bayern gjorde som de gjorde nu så blir det lite mer trångt där framme. Så ja, då är det PSG kvar.
Och vad gör vi för det då? Är det möjligt? Vad gör vi för det? Är det möjligt?
Nej, alltså min förhoppning och gissning är fortfarande att han stannar.
Alexis Sanchez i Arsenal alltså. Om vi ska fortsätta i Tysklandsspåret så har vi ju en annan anfallare. Så det är stor ruljans på anfallare ska sägas. Det är mycket flyttar. Men vi har Pierre-Emerick Aubameyang nu som ska ha fått något, ja, jag vet inte hur vi kallar det, en deadline. Att nu har du ett par dagar på dig att bestämma dig. Någonstans här i slutet på juli ska de åka på försäsongsläger och då vill de ha framtiden klar.
Precis. Då gick de ut med för bara någon dag sedan. Ja, precis. Och han, de vill inte vänta längre helt enkelt på honom. Chelsea kommer att ha ett jättebud nu, var det 760 miljoner, någonting sånt där. Och ska väl leda jakten på det sättet. Så det som det känns, känslan är väl att så fall det blir Chelsea just nu då. Jag vet inte, men det är väl det hetaste spåret just nu som jag ser det.
Nej, jag protesterar inte.
Inte alls?
Nej, alltså jag tror att han kommer gå i sommar. Och då blir det ju en fråga om vilka är beredda att lägga de där pengarna. Vilka är mest desperata? Just nu är det Chelsea som är mest desperata efter en anfallare. Och det skulle inte förvåna mig om de landar till slut i Oba.
Inte Aguero till Chelsea och City plockar Aubameyang?
Ja, skulle ju för sig kunna bli, men de har ju Jesus, så jag har svårt att se att Aubameyang skulle hamna där i någon slags inte helt uttalad liksom första striker. Nej, då tror jag nog mer på Chelsea i så fall och att Aguero stannar.
Men om Aubameyang lämnar då sitter Dortmund egentligen utan någon riktig anfallare förutom
Isak.
Exakt, det var dit jag ville komma, ja. Kalle.
Glöm inte Alexander Isak.
Nej, det är ju intressant, eller?
Ja, alltså de kommer ju inte gå in i säsongen och starta med honom. Liksom. Han har ju inte gjort så många minuter i A-laget. Så att de får ju en enorm peng om de säljer Aubameyang. Och då kommer de ju lägga dem på att få in någon. En eller till och med två forwards av, som är beprövade. Så att man ska nog inte läsa in så mycket i att de har tunt på anfallssidan här nu vid en eventuell försäljning, utan det kommer nog hända mycket där innan säsongen sparkar igång.
Men vad tror vi är bäst för Alexander Isaks chanser att få speltid? Är det att Aubameyang lämnar eller är det att Aubameyang är kvar och står med Oba och Isak kanske bara?
Ja, det är ju för sig en det är svårt att säga. Det kanske är bäst att bara vara två bakom Aubameyang, om han nu blir det ens. Blir han det, tror du?
Det finns väl lite snack om så här Dolberg snackas det om, även den här Wood tror jag är i Hamburg, amerikan. Men i övrigt så är det inte så mycket rykten om det. Och nej, Peter Bosch, nytränaren, har ju satsat ungt. Det skrämmer inte honom, det visar jag som inte annat.
Just det. Men nej, men då, jag menar, var två bakom Aubameyang som i och för sig kommer starta alla matcher i princip, och men ibland behöver han också gå ut och då kan man få en chans liksom, snarare än att vara trea bakom anfallare som inte är riktigt lika bra. Då skulle det nog nästan vara två bakom Aubameyang istället.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Super. Om vi då vandrar vidare till Italien så har det ju faktiskt hänt stora saker i AC Milan. I fredags blev det klart med Leonardo Bonucci, alltså från Juventus. Väldigt oväntat. Jag har i alla fall höjt på ögonbrynen.
Lika oväntat som att det fick honom att köpa en sida i Gazzetto och skriva ett avskedsbrev. Det kändes som att det verkligen var... Nej, det var verkligen en bomb, såklart. Och att han... det var väl lite felvinklat. Han, något citat på att han hade ångest, citat då, i den här, men det var ju ångest av att han inte hade lyckats riktigt i Champions League. Så det var mer. Ja, men nej, som sagt, jättestor grej. Och trotjänaren lämnar och just att göra det i Serie A mellan lag som Juventus och Milan, det är klart att det väcker rubriker.
Ja, alltså det är klart att du gör det. Det är en väldigt, väldigt överraskande övergång, får man säga. Den kom ju lite som en blixt från klar himmel. Att visst, han drog inte jämnt med Allegri alla gånger, det var ju vida känt. Men att han skulle lämna Juventus som vinner allt, han är liksom, står nu på toppen av sin karriär. De har varit nära Champions League ett par gånger nu, varit och nosat i final. Det är liksom det där sista steget med Juventus nu som saknar. Att han väljer att hoppa av det för att gå till Milan, som i och för sig de bygger om och bygger väldigt spännande och där det händer saker, men som inte liksom spelar alls när Champions League och så vidare. Det var förvånande verkligen, och det är bara att gratulera Milan, för att de får ju... man kan ju dra paralleller lite till när de värvar Pirlo, att de får ju en klassspelare. När Juventus värvade Pirlo som Milan liksom lämnade vind för våg, att de får ju en klassspelare dokumenterat som de dessutom tar från konkurrenten. Nu kostar ju han, kostar 40 miljoner euro.
Ja, någonstans.
Samtidigt 40 miljoner euro på den här marknaden, det är ju, alltså, det är ju ingenting för en sån otroligt bra försvarare.
Vad är det som lockar då? Vill han verkligen vara kvar i Italien? För det har ju, inte saknats intresse från, say, Premier League, Barcelona några gånger har nämnt.
Nej, men han har väl någon situation där med barnen som gör att han måste vara kvar i Italien. För annars hade ju han haft erbjudanden såklart på bordet från alla de stora. För det är ju den här typen av försvarare som alla de här storklubbarna ute i Europa har letat efter och verkligen skrikit efter, som inte finns på marknaden. Defensivt stabil och en helt... exceptionell passningsfot. Så att det är bara gratulera Milan. Nu tog deras projekt ungefär 7 steg framåt bara av att få in den här kvalitetsspelaren.
Ja, det känns som att det inte riktigt allt som har kommit fram, inte den summan på 400 som nämns. Det känns, som Kalle säger, lite, det känns lite liten ändå i sammanhanget för just på Nuccio. Jag vet faktiskt inte vad exakt vad som fick honom att gå, ta steget just nu. Det känns visst satsningen där, men det känns som att det är någonting som ändå ligger och skvalpar, som inte kanske har kommit fram än, jag vet inte.
Det har vi snackat om, en lagkaptensbindel, det kanske är där, vad vet jag. Men Milan, alltså, är det den seriösa utmanaren nu till Juventus? Är det där vi står?
Ja, de behöver ju ha fortfarande en riktigt bra striker. Men det är klart, det finns ju en Belotti på marknaden, och han har väl sagt nu att han, ja... Han får ju flytta om det är bara någon som kommer upp med stålarna. Så skulle Milan nu liksom hosta upp, så alltså då känns det som att de har ett komplett lag. De har behållit sin målvakt, de har förstärkt försvaret, de har förstärkt mittfältet. Skulle de dessutom plocka in en riktigt bra målkälla, då har de ju en komplett elva. Däremot lite långt steg att säga att de är favoriter till titeln, men då är de ju absolut med och utmanar på allvar, det är de ju.
Ja, och det var ju nu snack om att de var i princip överens med Morata också, att de skulle plocka in honom. Okay. Bara det gör ju det hela ännu större, och frågan som liksom snurrar där ute är väl just att var ska det sluta? Får de ihop någonting? Blir det för bra, för mycket av kakan nu? Hur får de ihop laget till slut? Är det för... Det är bara 11 spelare på plan. Blir det för matigt för att de ska liksom hantera det? Blir det, jag vet inte. Men snacket går ju om det, att det blir storhetsvansin helt enkelt.
Vi kanske ska bolla över den frågan till coach Karlsson. Hur svårt är det att bygga det ut i stort sett helt nytt lag? De ska ställa på benen. Går det att göra och få upp det på?
Ja, det gör det absolut. Det går. Det har vi sett ganska många exempel på att det verkligen går. Det handlar om, det är egentligen att man har gjort lagbygget bra från början. Att du har spelare som passar ihop med varann. Och har du smarta spelare så kan de absolut spela med varann på kort tid. Så det går absolut.
Tycker du att de har det? Värvat bra, alltså värvat klokt, att det ser ut som att de har en komplett trupp. Det känns som väldigt många centrala mittfältare. De verkar inte alls använda kanter nästan.
Nej, precis. Och det, nej, precis så är det ju. Och det talar väl för att det kanske blir något system som Montella får sätta där. Och ja, de kanske har något i åtanke som inte vi övriga liksom har insyn i. Som är anledningen till att de har sånt överflöd på centrala liksom.
Det kanske blir ett 4-3-2 som vi såg med Ancelotti.
Ja, skulle kunna vara. Men vi får nog avvakta lite till in på silly season och se vad de värvar innan vi slår fast det.
Bara Zlatan som saknas där nu.
Det är bara Zlatan, ja. Ser vi någon annan utmanare till Juventus och Milan? Alltså där uppe,
alltså, jag gillar ju Sarris Napoli såklart. Och det är klart att de är ju en bit ifrån rent kvalitetsmässigt så när man tittar på spelare. Men samtidigt så otroligt fint välspelande lag. Så att jag önskar ju att de verkligen får till det och kan vara med hela vägen. För de spelar fantastisk fotboll, men de kommer ju inte vinna, det gör de ju inte.
Toppen, om vi då går vidare till en annan värvning som är klar nu, så har ju Barcelona värvat Nelson Semedo. Vi kanske bara ska konstatera det, men annars i Barcelona, det måste väl börja hända någonting lite mer där nu.
Ja, de har ju bekräftat nu då att de vill värva Paulinho och stärka mittfältet med honom. Och ja, Semedo in, Paulinho in, då har de i alla fall breddat lite grann. Men vad är det du vill ha?
Ja, men det är väl Verratti där. Jag läste någonting intressant idag på en väldigt diffus sajt, ska säga. Det var någon italiensk journalist som sa att Dani Alves nu har försökt övertyga Verratti om att stanna i PSG.
Okej.
Okay. Ska vi stryka det ryktet eller?
Jag tror att det kommer fortsätta hela sommaren. Jag tror att det kommer fortsätta och det kan bli en sån där affär som görs i augusti. För han verkar ju själv vara väldigt, väldigt sugen på att flytta. Och man vet inte vad spelaren tar till för metoder när det väl liksom börjar bli augusti och ligan ska börja sparka igång och så vidare. Då kan han gå på strejk liksom, och då vet man inte. Så att jag tror den kommer fortsätta.
Och jag vet ju att du var väldigt, tidigare i alla fall, var väldigt förtjust i just den möjliga flytten vid Ratti till Barcelona.
Ja, absolut. Nej, men det är ju den spelaren på pappret som skulle kunna liksom verkligen, verkligen förstärka deras startelva. Det är inte så många som skulle göra det, men han är ju sån där, både i spelstil och allt, han skulle ju passa så otroligt bra där. Och ja, den flytten skulle vara logisk och ja, väldigt, väldigt bra för Barcelona. Och då tror jag inte det är omöjligt att en sån som Busquets på lite sikt här kanske tar den där flytten som han har pratat om och nämnt lite sådär för i liksom förbifarten någon gång, att han skulle haka på Pep till Premier League.
Till Manchester City alltså?
Ja, i så fall. Ja, det tror jag ligger nära till hans då.
Innan vi släpper Spaniens spåret helt så måste jag få uppmärksamma den här One Season Wonder som jag vill ha med i den här podden. Mitch, ja. Som idag alltså har avslutat sin karriär. Vi minns honom kanske från en säsong, men vilken säsong det var i Swansea.
Ja,
flytta från Rayo Vallecano.
Ja. Han dunkade in två mål direkt i första omgången. Kom ihåg, han curlade en i krysset och gjorde en otrolig säsong där. Och då var det ju snack om Arsenal och alla möjliga klubbar. Och var 25 miljoner pund, vilket var en väldigt, väldigt stor summa då. Hade den omsatts till dagens penningprislapparna som nämns, då hade vi snackat 45 miljoner pund. Så pass mycket har ändå priserna ökat för den typen av spelare som bara kommer så där från ingenstans och visar sig vara väldigt, väldigt högklass. Sen gick det ganska snabbt ut för. Väldigt, väldigt tråkigt att det har gått så pass mycket ut för så att han känner att han inte kan ens ta sig tillbaka till toppen.
Nej, det var ju landslagets debut och sen blev den flytt till Napoli på lån. Swansea då, hur mår de idag? Eller, det borde de liksom ha känt för några år sedan också, men de lånade alltså ut Mitch. De kunde ha sålt honom för säkert 20, kanske 30 miljoner pund om de hade fått riktigt bra för honom. De lånade ut honom och fick tillbaka honom gratis.
Ja, för en klubb som Swansea är ju det mycket pengar, eller i alla fall var mycket pengar. Idag med TV-avtal och sådär, då är det inte lika mycket pengar. Så idag tror jag inte, jag tror inte de sitter och gråter idag, det tror jag inte de gör. Men under de här åren när hans karriär verkligen var liksom gått rakt ner i källan, så är det klart att de har tänkt tanken att varför sålde vi inte där och då, tog en massa pengar som vi hade kunnat återinvestera i den här truppen och fått in spelare som hade höjt laget rejält. Det är klart att, men man kommer alltid göra misstag, det kommer alla göra oavsett klubb och oavsett vilken sportchef det är eller vad det är. Det är omöjligt att göra allt rätt liksom. Du går på dina nitar och du måste ta besluten utifrån det du vet där och då, och det det är inte alltid så lätt då, att ta de där besluten.
Har vi andra one season wonders?
Nej, alltså jag kommer ju på att tänka på sådär när du säger one season wonders. En sådär som Amir Saki, han dansade ju verkligen en höst där i Premier League.
Exakt, Wigan va?
Ja, precis. Var ju stekhet där och gjorde en massa mål. Och sen blev det inte så mycket mer. Rocky Santa Cruz hade ju också en sån där säsong i Blackburn när han var glödhet och köptes av Manchester City sen. Och det blev inte så mycket mer av det heller. Så det är klart att det har funnits såna där riktiga one season wonders.
Jag kanske skulle lägga in Michael Johnson där också. Det var jag som tänker på mittfält Manchester City. Ja, det var ju för sig lite andra problem kanske som gjorde att han inte höll sig hela vägen. Är det ett engelskt fenomen där? Att de bygger upp dem via media? Hur kommer det sig att vi landar i ett one season wonder?
Ja, jag vet inte om det är engelskt fenomen. Jag tror inte det är att media bygger upp dem sådär, utan de, på något sätt bygger de ju upp sig själva genom att jag menar, ta Michu, det är klart att media skriver om den killen gjorde nästan 20 mål som offensiv mittfältare. Det vore konstigt om de inte skrev om honom och hyllade honom liksom. Så att, nej, jag vet inte, men går du till La Liga och sådär, så är det klart att du hittar sådana spelare där också om du letar ett tag.
Letar noga.
Ja.
Ja. Är det någon som vill lägga till någonting om Michu? Favoritmål? Favorit?
Nej.
Frisyr, jag gillar hans frisyr måste jag säga.
Ja, bra frisyr. Bra bra målgest. Nej, det var allt.
Det var det.
Ja.
Det var en genuin spelare. Ska vi ta lite frågor då? Det brukar ju trilla in en och annan när vi annonserar ut det här. Om vi ska ta Kung Spekter här som frågar: vem skulle drömspelaren vara på Uniteds mittfält tillsammans med Pogba och Herrera?
Ja, Verratti, men han är ju omöjlig att få loss för dem. Så att det beror på om vi går på... Nu ska jag vara en drömspelare. Inte realistisk.
Det säger han inte, men så får du väl drömma fritt.
Ja, nej, men då Verratti är ju bra alltså. Men det jag menar, det skulle vara en drömspelare för alla lag i Europa, så det är inget unikt så. Men jag har ju sagt återigen en ung Michael Carrick, men var hittar man den? Det är inte så lätt. Jag ser inga sådana spelare som bara blommar ut här och där i Europa, men det skulle ju vara det allra bästa för deras del.
Fabinho kanske du landar i till slut.
Ja, precis. Det är ingen dum värvning. Jag håller nog Fabinho som en bättre värvning egentligen än Matic. Samtidigt så verkar ju Mourinho så otroligt förtjust i Matic, och då kanske Matic i alla fall är den bästa värvningen bara för att träna. Liksom, det är hans favoritspelare. Han kommer att göra honom bra, för han kommer spela honom precis på det sättet som passar honom.
Nu när Bakayoko är klar också kanske det finns en möjlig utväg för Matic, eller?
Ja, det tror jag. Det tror jag. De chanserna ökar ju rejält nu med Bakayoko-dealen.
Ludvig Jansson undrar: Kovacic, Iheanacho och Barkley har ryktats till Spurs. Värvningar som gör att de klarar både Premier League och Champions League samtidigt.
Ja, det tror jag, om de skulle lösa alla de där. Det tror jag absolut. Sen får man ju väga in vad som är klarar. Alltså klarar för mig med Spurs, det är att gå vidare från gruppen och kanske nå klara en slutspelsomgång liksom. Mer än så kan man inte liksom spänna bågen. Men absolut, med sådana där spelare så skulle ju truppen bli bred och de skulle kunna dubbelspela.
För det är väl ligatiteln de måste snart börja snegla mot, med tanke på de säsongerna de gör, eller?
Ja, det tycker jag. Nästa säsong så ska ju bara i siktet vara inställt mot och liksom gå hela vägen i ligan.
Exakt. Milan gör mycket bra, kloka och bra värvningar till vettiga priser, men financial fair play då? De måste ju ligga risigt till med den, under Robin Nilsson. Men är det verkligen så? Är det inte kinesiska ägarna där som har gått in med så pass mycket pengar ändå så att de klarar av att täcka de utgifterna?
Jo, visst är det ägarna som ligger bakom det. De var exakt löd frågan igen, att de skulle...
Ja, de ligger risigt till med financial fair play med tanke på alla värvningar de har gjort.
Men det är väl så att man får göra förluster under ett år, är det inte så? Så får man inte göra dem för stora över en treårsperiod eller vad det är. Men jag tror att de går runt regelverken lite genom att gå jätteförlust ett år här nu. Och sen kommer de klara det nästa år. Och då så de håller sig inom ramens gränser i alla fall. Det har ju ändrats så mycket, de där reglerna kring financial fair play. Det var ju så extremt liksom påfallande att de verkligen var där och var stenhårt regelverk för några år sedan. Så släppte de ju på det där. Och efter att de släppte på det där så har inte jag faktiskt i ärlighetens namn tänkt så mycket och funderat så mycket på det där. För det känns som att det inte varit någon liksom hot av att någon ska bli utslängd på grund av det där. Men nu kom det där upp igen här för ja, det var ju den här sommaren liksom någon folk började snacka om det igen. Klart att det finns fortfarande någon slags sådär, men jag tror att det finns säkert kryphål ur det där nu.
Var det inte PSG och sådana som gjorde det de första åren och lyckades krypa ur den där hålet till slut också?
Jo, så. Det känns som det.
Exakt. Måns Johansson skriver: Aubameyang och Aguero ryktas till Chelsea. Hur skulle spelet förändras med någon av dem istället för Diego Costa?
Ja, de får inte den där targetspelaren. Jag tror att de behöver den typen av targetspelare. Det är klart att det vattnas i munnen om man tänker på en anfallstrio med Hazard, Aguero och Pedro. Så små, kvicka, tekniska, kan göra sin spelare och så vidare. Men jag, som sagt, jag tror att på det sättet de spelar så tror jag att de skulle må bra av att ha en spelare som kan suga fast bollarna. Och då är jag inte helt säker på att det passar att ha ytterligare en sån där liten forward där framme. Men jag kan ha fel. Jag tycker ju Diego Costa passar perfekt det sättet de spelar och sådär. Och Lukaku tror jag också hade passat väldigt bra där.
Skulle du hellre då föredra en Belotti till exempel som ändå finns på marknaden?
Det är, återigen det där Belotti, hur bra är han? Liksom? Alltså jag vet inte hur bra han är, för jag har sett han för lite. Är han liksom den där premiumanfallaren som kan liksom, ja, uppenbarligen hans prislapp verkar ju bli skyhög, så då ska han ju vara lika bra som Aubameyang då. Men jag är inte säker, är han det?
Ja, det är ju mycket tveksamt. Alltså, han har levererat till Torino liksom, ja, och i landslaget. Men det är ju samtidigt konkurrensen där när det är Immobile och Belotti på topp. Det låter ju inte mördande alltid. Så jag vet inte vad
jag
ska ge för det
heller. Jag sätter frågetecken där. Så, ja, jag hade nog kanske valt... för stunden hade jag valt Aubameyang och Aguero framför honom. Men samtidigt... allra helst liksom en Diego Costa typ.
Men vad blir problemet då med att ha en mini-trio så att säga?
Nej, så problemet tror jag rent allmänt med Chelsea är att om de inte får fast bollarna så kanske inte Aguero, eller förlåt, kanske inte Hazard och Pedro hamnar i rätt situationer. Och det blir lätt om man spelar 5-4-1 som de gör i försvarsspel, att du lämnar en spelare högt upp och du försvarar med övriga. Då behöver ju han kunna suga fast bollarna när du väl vinner den. Och jag är inte säker på att Aubameyang gör det felvänd. Men vi får se. Kanske. Så länge man tar ledningen i matcherna med Chelseas system så är det väldigt, väldigt bra. När du inte gör det, då är det svårare. Men det gäller ju ganska många också. Det är klart att det är lättare ledare att få ställa om. Jag tyckte det var så de spelade stor del av förra säsongen. Alltså de tar ledningen och sen sitter de lågt med sin fembackslinje och försvarar sig extremt effektivt. Och ingen liksom hittar några vägar förbi den där femman där bak. Jätteduktig målvakt dessutom, som är jättebra i luften, som går ut och plockar allt i inläggsväg. Och så har de pilsnabba omställningsspelare på kanterna. Men hamnar man i underläge, så man får möta lag som parkerar lågt och sådär, då är det betydligt svårare. Och då behöver man kanske lite mer närvaro i boxen. När man inte får vara liksom den här omställningsspelaren och springa in bakom, som är Aubameyangs absolut främsta egenskap. Då behöver man kanske en sån där buffel som Diego Costa i straffområdet liksom, om motståndarna sitter lågt med fembackslinje, vilket många motståndare gör idag. De har ju kopierat Chelsea och också använder fembackslinje. Och ska man skicka in massa inlägg då på Pedro, Hazard och Aubameyang, då är jag inte säker på att det är så effektivt. Klart att du kan liksom kombinationsspelare igenom och instick och allt det där, men det är svårt.
Vi såg United i sin träningsmatch häromnatten spela trebackslinje. Lindelöf sa att han inte var van vid det. Är det någonting som United tänker anamma, alltså på fullo den här säsongen, tror jag?
Jag tror att de kommer variera. Det känns som det. De gjorde det i fjol under våren. Använde de trebackslinjer då. Jag tror att de kommer att bli flexibla som vissa lag har varit och använda det, ja. Men det kommer också vara matcher när de spelar fyrbackslinjer.
Vi tar med United från Haget Ottestam som undrar: behöver inte United köpa en vänsterback, eller håller jag på att bli galen?
Ja, det behöver de ju i och för sig, men det beror ju på om de tror på Luke Shaw eller inte. Tror Mourinho på Luke Shaw, vilket man kan sätta ganska många frågetecken efter, för det har ju varit si och så med det, deras relation. Men tror han på honom, då finns det ju en vänsterbacksämne där som skulle kunna bli något om han nu får karriären tillbaka på rätt spår efter alla skadeproblem och så vidare. Annars så, ja, då behöver de ju en vänsterback.
Du ser inte Darmian som någon?
Nej, verkligen inte. Han är en lojal truppspelare så, men han blir väldigt begränsad offensivt när han inte har någon vänsterfot och inte kan komma runt och så vidare. Men absolut, om du ska försvara en ledning eller liksom i den enskilda matchen kan du spela honom, men inte om du har liksom aspirationer att ligga i toppen och utmana om titeln och gå ut i Europa och göra några avtryck där. Då tycker jag inte Darmian är en vänsterback för ett sånt lag.
Men Luke Shaw då, vad är det liksom som har gått gal?
Ja, det är ju framförallt skadorna, för han var otroligt bra innan sitt benbrott han fick där när han bröt benet borta i bortamatch mot PSV i Champions där. Han har ju dels haft svårt att komma tillbaka utifrån skadorna, men också så har det väl varit en form av att relationen mellan han och Mourinho inte har varit så bra. Mourinho, tror jag, om man läser mellan raderna, så tror jag Mourinho kanske tycker att Shaws attityd har varit lite si och så. Jag kan tänka mig att han tycker att han ska kämpa hårdare för att komma tillbaka i riktigt bra fysisk form. Shaw själv tycker att, men vadå, jag borde spela ändå. Jag kan se det framför mig. Och sen är de inte riktigt överens där om tränaren tycker inte att spelarna har gjort tillräckligt. Spelaren tycker att han borde spela ändå. Och så står de där någonstans mitt emellan. Eller sanningen ligger där mitt emellan. Och det har inte funkat liksom. Han har inte känt något förtroende och inte fått chansen, och då har han liksom att den är svårare att komma tillbaka.
Men en Luke Shaw med förtroende då?
Jag tror ju fortfarande att han skulle kunna liksom bli en bra vänsterback. Fortfarande är ung, han är 95 om jag inte minns fel. Men han är fortfarande bara 22 år, och jag tror att han fortfarande skulle kunna vara en bra vänsterback. Men han behöver lägga ner ett jäkligt hårt jobb själv också, för att det är klart, det fanns perioder under de här två åren när man kände att han inte var kanske i rätt fysisk form.
Ja, exakt. Oskar Sundin har en väldigt lång fråga, men om vi sammanfattar den så vill han att vi ska reda ut den ständiga ytterbacksfrågan när man får bud en 500 000 för Kyle Walker. Och varför man måste göra det när det finns dugliga ytterbackar som Kurzawa och Digné, nämner han också.
Ja, dugliga, med betoning på dugliga, för de är ju inte mer än dugliga tycker jag. Alltså, de är bra, men de är inte fantastiska. Jag tror att så här, att anledningen till så få ytterbackar idag på marknaden, det är för att ytterbacksrollen har blivit så komplicerad, så svår. Alltså den... Förut var du ytterback, då skulle du stå där och skulle smacka ner några bollar i kanalen i uppspelen, och det räckte med att du inte blev liksom uppsnurrad av din ytter. Nu, dels så behöver du ha enorma lungor, du ska pumpa upp och ner, du ska vara bra defensivt, du måste ha fantastiska inlägg för du ska liksom ha en slutprodukt offensivt. Och du ska såklart som alla moderna spelare kunna vara bolltrygg och sådär. Det innebär att som ytterback idag, du ska ha spetsegenskap på några områden, plus att du inte får vara sårbar defensivt, för då kommer i alla fall ingen använda det. Så det har blivit en väldigt, väldigt svår arbetsbeskrivning, och det är få som har alla de där grejerna. Och de som har alla de där grejerna, det är inte så många, men de som har dem, de blir ju väldigt, väldigt attraktiva, för ytterbackernas liksom arbetsbeskrivning har ju blivit att vara offensiva, liksom följa med och så vidare. Och det blir ju ett väldigt bra anfallsvapen om du har en ytterback som är väldigt, väldigt bra. Men det är få som, oftast är det kanske någon som Kyle Walker som är jättesnabb och jättebra så, men då har du inte den taktiska delen. Du kanske inte har liksom positionsspel och sådär istället, och då är det alltid någonting du tummar på liksom.
Vilka ser vi kvar på marknaden idag av de här spetsspelarna som är ytterbackar? Mendy.
Ja, precis. Det tycker jag ju att han är riktigt, riktigt bra. Och jag är lite förvånad över att City till exempel inte har liksom bara smackat den dealen. Kanske för att Monaco vägrar att sälja, jag vet inte. Men det tycker jag är en sån där vänsterback som skulle kunna bli verkligen, ja, toppkvalitet. Liksom. Han har fysiken, han har tekniken, han har inspelen, han har liksom... Nej, men han har det. Och... Det är inte så många sådana, men han är en av dem.
Ser vi någon mer?
Det finns ju säkert, men ja, det är ganska få ändå. Nej, jag kommer inte på något så många.
Då tar vi Alexander Ådjers fråga istället. Han undrar, vad händer med Samir Nasri? Det är ganska intressant, för han är med och tränar med City nu, men där kan han väl inte stanna? Säger du, Simon?
Ja, det...
Tror du han blir kvar i City, om vi börjar där?
Om han blir kvar i City? Mm. Det är jättesvårt att säga. Ja, jag vet faktiskt inte. Ja, nej, det har jag svårt att se egentligen. Om han är där och tränar, men han skulle gå in i det laget. Nej, jag har svårt att se det.
Jag vet inte. Ingen väg tillbaka där riktigt, tror jag. Jag tror han tränar där nu för att han har ingen annan hemvist. Och de har ju liksom säkert en anledning att hålla värdet uppe liksom, så att, och vara schysst mot honom. Så att... Nej, han tränar nog där och sen kommer han signa med något annat lag till slut. Det är jag rätt säker på.
Vad blir det då? Fenerbahce?
Nej, men Spanien eller Turkiet eller något sånt där. Det är väl där han passar.
Då tar vi Jonathans fråga här. Som Real Madrid-supporter är man ju väldigt glad över att det gjorts vettiga värvningar. Vad tycker ni att Real bör värva, eller ska man vara nöjda med det så som det är nu?
Vad behöver de egentligen?
Ja, det är laget som vann alltså Champions League. Två år i rad. Det snackas ju lite om Mbappé.
Ja.
Och det snackas lite om Bale ut.
Ja, det är ju kanske då en sån typ av uppgraderat att få in lite ny energi där. Nu tycker jag Bale är bra, absolut. Men hans kurva känns inte som att den pekar uppåt. Han har pikat nu i Real. Han har varit där ett par år nu, och var tre år, och han har... gjort det bra liksom, och sen drabbas av lite skador och sådär, och nu känns det som att han kanske har pikat. Skulle man växla ut honom, få en bra slant vilket man kommer få från honom, och köpa Mbappé och få in liksom en ung stjärna, så tror jag det skulle kunna vara bra business utifrån Real Madrids affärsmodell och allt det där. De behöver, även om de har vunnit två raka Champions League, så behöver ju de den här nya injektionen av en Galactico eller vad man vill kalla det, för att liksom de ska vara Real Madrid med allt vad det innebär. Så det skulle ju, tycker jag, vara en logisk utveckling här sommaren, att skicka Bale och ta in Mbappé, och så har du liksom en ung superstjärna in the making som dessutom ger klubben den där liksom fortfarande statusen av att de kan locka de allra bästa.
Finns det risk att de blir mätta annars? Eller drivs man fortfarande så pass mycket av rivaliteten med Barcelona?
Nej, men det finns nog alltid en risk för alla att bli mätta liksom. Och där, det är ju, till slut står det ju och faller med vad du har för karaktär och vad för ledarskap och så vidare, om du tillåts bli mätt. Men alla riskerar ju att bli mätta. Det är klart att den där strävan efter framgång är inte lika stor om du har vunnit än om du aldrig har gjort det liksom. Samtidigt så det blir ju å andra sidan något andra hållet också. Det sätter ju sig någon slags vinnarkultur också i takt med att segrarna kommer. Så att det handlar om vilka karaktärer du har. Har du karaktärer som är bra karaktärer som vill vinna mer, eller har du karaktärer som är nöjda med att ha varit där uppe på toppen en gång och kände att ja, men nu har jag varit där, nu kan jag börja trappa ner. Man tittar på liksom som är ofta upp det, men så här, brasilianska fotbollsspelare, de som har nått världstoppen, det är väldigt, väldigt ofta de når dit och sen går det ganska snabbt ut för. Ta Rivaldo, Ronaldinho, Romario och så vidare, Adriano, Rivaldo,
Robinho,
alltså det finns många, medans du har liksom Messi, Ronaldo som under 10 års tid liksom bara har legat där uppe och bara matat på att jag ska vinna Ballon d'Or varje år. Det är liksom min drivkraft. Så det är ganska stor skillnad beroende på vad du har för karaktärer liksom.
Det kanske är där vi har One Season Wonder-lösningen. Mitch är halvbrasse kanske. Vem vet?
Skulle kunna vara.
Ja, det är det som är problemet. En sista fråga innan vi stänger igen för idag. Liverpool förväntas bredda truppen inför CL. Än så länge har bara Solanke och Salah plockats in. Varför går det så trögt?
Ja, det går väl lite trögt i och med att de inte väljer först. De verkar inte vara beredda heller att lägga såna här helt sjuka bud. Jag menar, hade de lagt ett sjukt bud så hade de säkert snärt åt sig Van Dijk liksom. Men då hade de behövt betala pengar som ingen tycker att de är värd, inte ens de själva eller så. Men känns fortfarande som att Jürgen Klopp vill bygga liksom på sitt sätt med liksom ändå sunda värderingar. Det ska inte vara några överpriser och så vidare. Jag ser inte det framför mig att han skulle liksom bara dras iväg av det här och lägga upp 80 eller 75 miljoner pund för Van Dijk imorgon. Det ser jag inte. Men låter det gå sommaren lite längre och de inte får in rätt spelare, så kanske de också blir desperata.
Ni ser luckor i försvarsspelet typ, eller?
Vad sa du?
Ni ser luckor i försvarsspelet?
Ja, typ, jag tycker ju fortfarande man ska ha en vänsterback till exempel. Och det är klart att där behöver man ju ha en lösning. Jag tycker fortfarande att det är ganska uppenbart att de jobbar på Naby Keita nu från Leipzig och att de försöker få loss honom. Vi får se där, är de beredda att betala det där? Liksom hans, är det en utköpsklausul han har på 65 eller?
Ja, något sånt. Ja,
eller det är väldigt, väldigt mycket pengar.
Det är väl framförallt så att han har utköpsklausul nästa sommar.
Ja, okej, okay, det är så det är. Just det, det stämmer.
Som nu inte Leipzig säljer honom nu.
Just det är så det är. Ja. Ja, det blir ju en fråga om hur långt är man beredd att gå. Och det finns klubbar som hade varit desperata. Vi får se om Liverpool är det.
För de tappar ju Lucas Leiva och det kanske behövs bredd också.
Ja, det behövs det ju definitivt. Lucas Leiva har kanske inte spelat så där stor roll senaste året. Samtidigt har han varit Lucas när han har behövts liksom, gått in och städa lite grann och sådär. Och det är klart att det behövs nya spelare där. Jag tycker att det behövs en i kanske varje lagdel.
Super! Då tackar vi Simon Sjöstrand för den här veckan och Kalle Karlsson för att du kom in mitt i semestern. Vi tar en veckas uppehåll och så är vi tillbaka då. Jag kör ytterligare 2 veckor innan Patrik Syk har beklart sin altan.
Just så det går det med byggandet?
Ja, det vet vi inte. Inga kommentarer. Zelenska stampar allt vi får i svar. Så stort tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka. I think I worked for 16 years here in England and I deserve a bit more credit than wrong informations.